På den tiden då gardonisterna beslöt sig för att stanna i det heliga landet levde i Jerusalem en gammal engelska som kallade sig Miss Hogs. Hon var ensam och oberoende och hade strövat jorden runt många gånger. Men nu ämnade hon stanna i Jerusalem under hela sin återstående levnad. Inte av religiösa skäl, utan därför att hon hade märkt att det inte fanns något ställe i världen där det hände så mycket besynnerligt och upprörande. Miss Hogs hade hyrt ett präktigt hus som låg på norra sidan av staden, alldeles invid ringmuren. Det var visserligen byggt på Jerusalems vis, så att man måste tro att byggmästaren först hade gjort i ordning en mängd småhus som alla var lika till längd, bredd och höjd som tärningar och täcktes av en liten låg kupol, för att sedan stapla upp dem lite huller om buller kring en gård och ett par takterrasser. Det fanns inga dörrar mellan rummen, utan man måste ut i det fria för att komma från det ena till det andra. Och till somliga som sköt rätt ut från väggen som duvslag kunde man endast komma på smala, äventyrliga trappor. Men det var ett stort och rymligt hus, och framför allt var det att sätta värde på att det inte låg vid en mörk och trång gata in i staden, utan hade tillgång på ljus och luft. Och likaså att det var möblerat på västerländskt vis med stolar, bord och sängar, och inte endast med mattor och divaner. Huset var mycket för stort för Miss Hogs, men hon hade bestämt förklarat när hon hyrde det att hon inte ville ha, att hon ville ha det för sig ensam. Andra människor kommer aldrig överens med mig, och jag aldrig med dem, sa Miss Hogs. Jag behöver ingen, jag kan sköta mig själv. Varför skulle jag släppa någon annan in i huset? En dag då Miss Hogs hade gått ut för att köpa antikviteter mötte hon på Davidsgatan Mrs. Gordon, åtföljd av Eliahu. De båda hade vandrat Jerusalem runt för att finna en passande bostad åt det lilla samfundet. Mr. Gordon och några andra av medlemmarna hade rest till Amerika för att ordna deras affärer där ute. Och det kvarvarande hade åtagit sig att ställa med det nya hemmet i Jerusalem. Det hade skilt sig i små partier och gick från gata till gata och letade, men det hade ännu inte träffat på något hus där det kunde tänka på att bo. Eliahu hade beklagat många gånger att gamla Miss Hogs hade hyrt det präktiga huset vid stadsmuren. Det hade bott en schweizisk missionär där förut, så att det var säkert att det passade för västerlänningarna. Miss Hogs borde inte ta ett helt hus för sig ensam, när hon vet hur svårt det är att få en bostad i Jerusalem, sa han. När Miss Hogs fick se Mrs. Gordon på gatan skyndade hon genast emot henne. Hur står det till? Sa hon. Ni kommer väl ihåg mig sedan sist vi råkades. Minns ni att jag sa er att jag aldrig var rädd? Det hade jag heller inte skäl till. Allt gick ju bra för oss. Därpå frågade hon Mrs. Gordon när hon hade kommit till Jerusalem och hur länge hon ämnade stanna där. Mrs. Gordon svarade att hon skulle flytta till Jerusalem och att hon nu var ute för att söka en bostad. Det blir ingen lätt sak för er, sa Miss Hogs. Men som hon var rädd för att Mrs. Gordon skulle be henne om att få hyras in sig i hennes hus, skyndade hon att byta om samtalsämne. Varför ska ni egentligen bosätta er här? Sa hon. Ämnar er man slå sig ner i Jerusalem för några vetenskapliga forskningars skull? Mrs. Gordon gjorde ingen hemlighet av orsaken till sin flyttning till Jerusalem. Hon och hennes man hade förenat sig med några vänner som försökte föra ett gott liv. Deras mål var att lära människorna enighet, och nu ämnade de göra början i Jerusalem. Miss Hogs ögon stirrade in i Mrs. Gordons ännu rundare än vanligt.
Enighet, upprepade hon. Här i Jerusalem. Ni ämnar slå er ner här för att lära människorna enighet. Ni har väl blivit rubbad till förståndet efter det där skeppsbrottet.
Mrs. Gordon ville förklara för henne att hon trodde sig ha fått en maning av Gud. Men Miss Hogs hörde inte på henne. Hon fattade henne om handleden, ställde henne mot en husvägg och började omvända henne.
Hör nu på mig, sa hon. Ni är det unga Amerika som vill försöka sig på alla sorts äventyr. Och jag är det gamla England som har prövat världen och vet vad som är möjligt. Tror ni mig att i den här staden kommer ni att förspilla era krafter utan att göra nytta åt någon?
Vi kan inte förstå varför det ska vara nödvändigt för människorna att leva i ständig fiendskap just i den här staden, sa Mrs. Gordon.
Nej, naturligtvis förstår ni inte detta, sa Miss Hobbs. Men tänk nu på saken en smula. Vad är det för slags människor som bor här? Det är antingen muhammedaner eller judar eller kristna. Antager du att ni unga kvinna vore en muhammedan? Då skulle denna stad vara en helig plats för er. Ni skulle tro att er profet hade uppstigit till himmelen just från den gamla tempelplatsen där borta. Och ni skulle känna er tvungen att hata både judar och kristna. Därför att ni vet att det ingenting högre önskar än att få köra bort er från denna ort. Och om ni vore en jude, Mrs. Gordon, då måste ni ju hata muhammedanerna därför att de äger era fäders land. Och likaså kunde ni inte fördra de kristna. Därför att ni vet att det aldrig skulle tillåta ert folk att komma till herraväldet i denna stad. Eller också, Mrs. Gordon, är ni en kristen? Men då är Jerusalem er heliga stad framför alla andra. Och då måste ni hata muhammedanerna som äger den och judarna som vill äga den och säga att denna stad och detta land är deras och att ingen annan har någon rätt till den. Men är ni kristen måste ni vidare hata alla kristna som inte har alldeles samma bekännelse som ni. Därför att ni vet att så snart en av dem kommer till makten här så ska ni utan misskund bli fördriven. Ja, så förhåller det sig med den här saken. Och nu hoppas jag att ni är övertygade, unga Amerika, att det inte lönar sig att predika enighet i Jerusalem.
Vi ämnar inte predika, sa Mrs. Gordon. Vi ämnar endast genom vårt exempel visa människorna vilken lycka det ligger i att vara eniga.
Ni är naturligtvis en samling änglar, sa Miss Hobbs. Men ni har inte länge andats luften i Jerusalem. Det ska inte dröja många dagar innan ni kommer att hata varandra.
Jo, Miss Hobbs, sa Mrs. Gordon med fasthet. Det ska det. Vi har levat i fred och endräkt ett helt år. Det har ännu inte varit någon slitning mellan oss.
Vad bevisar det? Att ni har varit eniga, sa Miss Hobbs. Jag är säker om att ni alla kände varandra innan ni slöt er samman och visste att ni var fredligt och bra folk. Som det var lätt att förlikas med. Om ni hade haft ibland er en elak gammal människa sådan som jag. En som hade varit retsam och omedgörlig. Och det hade lyckats er att hålla fred med henne. Så skulle jag haft mer förtroende till er.
Vill ni inte komma till oss, Miss Hobbs? Sa Mrs. Gordon småleende. Så att vi kan få försöka. Miss Hobbs skrattade också.
Va? Sa hon. Skulle ni våga? Kom ihåg att jag är Miss Hobbs. Att jag alltid gör vad jag vill. Och att ingen har kunnat stå ut med mig. Det finns ingenting som jag är rädd för. Jag ändrar aldrig mening. Och ingenting har jag respekt för.
Vill ni verkligen försöka att komma till oss, Miss Hobbs? Sa Mrs. Gordon. Det vore en stor glädje för oss. Miss Hobbs höjde ögonen och stod en lång stund och stirrade upp mot en trasig matta som var uthängd för att skydda mot sol och regn. Kanske kom hon i detta ögonblick över henne en plötslig ångest för att hon stod så ensam i världen, nu när hon började bli gammal. Kanske tänkte hon på att livet var bra fattigt för den som inte hade annat att göra än att fara från ort till ort för att förströ sig. Kanske att hon tyckte att dessa amerikanare hade åtagit sig en skön och stor uppgift. Och att det kunde vara mödan värt att försöka hjälpa till med detta, nu när hon var trött på allt annat. Men hon sa ingenting sådant till Mrs. Gordon, utan till henne talade hon i samma lätta ton som hon hade använt förut. Hör nu på mig, sa hon. Jag hyr ett stort hus här borta vid stadsmuren med en mängd rum. Och om ni och era kamrater har mod till det, så kan ni flytta till mig och bo hos mig en vecka. Då ska ni få lära känna den riktiga Mrs. Hobbs. Och om ni kan stå ut med henne, om ni inte kan stå ut med henne menar jag, så måste ni lova mig att ni avstår från er galenskap att vilja införa enighet i Jerusalem. Ni kan ju förstå att om ni inte kan uthärda med en enda sådan som jag, så lönar det sig inte för er att försöka med det andra. Nå, vad säger ni om detta? Vi är så tacksamma mot er, Miss Hobbs, sa Mrs. Gordon. Vi antar ert anbud med den största glädje. Nästa dag flyttade amerikanerna in i huset under stadsmuren och fick göra bekantskap med den rätta Miss Hobbs. Det var en klok, rättfram och hederlig gammal kvinna. Och det följde mig aldrig in att det skulle behöva tvista med henne. De första dagarna såg det ut som det skulle ha vållat henne stor missräkning att hon inte kunde bli osams med sina gäster. Men innan veckan var slut föreslog hon att hon skulle inträda i samfundet. För hon hade märkt, sa hon, att hon gjorde dem nytta. Det var så snälla att ingen kunde räkna det som någon stor förtjänst hos dem att det var eniga. Om det tålde ibland sig en sådan gammal hård och grälysten människa som hon var, då kunde man förstå att det verkligen fanns någon orsak att prisa deras endräkt. När gordonisterna hade bott några år i Jerusalem hände det att stor tveksamhet och ängslan insmög sig bland dem. De blev lyckliga och nöjda och ägnade sig åt att hjälpa fattiga och sjuka bland Jerusalems befolkning. Men de måste erkänna att enigheten bland de kristna inte hade blivit större efter deras ankomst. Tvärtom syntes det som om förföljelse, förtal och fiendskap hade tilltagit. Och mycket därav riktade sig mot dem själva. Vänner hade de fått där de minst hade väntat, bland judar och mohammedaner. Men detta vållade dem också bekymmer, därför att de ogillades av de andra kristna. De kunde inte låta bli att fråga sig själva: månne vi ändå gjorde rätt när vi flyttade hit? Kanske misstog vi oss om Guds vilja. Medan gordonisterna gick i denna ängslan fick de besök av två franska sjömän. Den ena av dem var så gammal att han tänkte på att sluta upp med att fara på sjön. Den andra var en pojke som ännu inte hade sett sitt 20:e år. Deras fartyg låg i Jaffa för att lasta in apelsiner och de båda matroserna hade fått ett par dagars ledighet för att fara och bese Jerusalem. De två hade kommit att bli goda vänner därför att de hade varit med om den stora olyckan då ångbåten Lunivär gick till botten. De kunde aldrig glömma vad de hade sett den natten. Det hade blivit allvarligare till hela sitt livs läggning sedan dess. Och det trivdes inte mera rätt väl samman med annat sjöfolk. Den gamle hade inte fått något särskilt men av olyckan. Men den unga hade lidit stor skada. Skräcken hade varit så överväldigande stark att den kom tillbaka till honom i drömmen varje natt. Så snart han somnade drömde han att de två fartygen stötte samman och han såg seglaren som en jättestor fågel slå ner på ångaren och borra sig in i den. Han ropade till sjömännen på det främmande fartyget att det skulle rädda sig över till Lunivär. Och det skrek till honom att det var ångbåten som skulle sjunka och försökte att med en båshake dra honom över till sig. Slutligen när fartygen hade skilts åt förstod han att ångaren var nära att gå under. Han greps av den förskräckligaste förtvivlan därför att han inte hade räddat sig över till det andra fartyget. Och denna förtvivlan var så häftig att den väckte honom. Då låg han skälvande och gråtande av skräck och ångest och led outhärligt innan han kom till sans och kunde säga sig att allt sammans bara var en dröm. Detta kunde kanske inte kallas en stor plåga, men eftersom det kom tillbaka natt efter natt vållade det honom sådant lidande att det hotade att förstöra hela hans liv. Många nätter gick han inte till sängs utan höll sig vaken för att slippa drömma. Ibland vakade han flera nätter i rad. Men till sist måste han ändå sova och strax kom drömmen. Han for från land till land och varje gång han seglade in i en ny hamn hoppades han att han nu skulle vara på en plats där drömmen inte skulle hitta honom. Men ännu hade han inte kommit till en fristad dit den inte hade följt honom. De två sjömännen hade knappt anlänt till Jerusalem förrän de mötte Miss Hoggs på gatan. Och hon kände genast igen dem och tog dem med sig till kolonin. Där blev de utmärkt väl mottagna, som man nog kan tänka sig. Eliau gick med dem och visade dem alla stadens märkvärdigheter. Och kolonisterna bjöd dem dessutom på mat och nattherberge, eftersom de trodde att detta kunde vara välkommet för två fattiga matroser. Fransmännen var emellertid inte så glada åt detta som kolonisterna trodde. De hade hört talas om dem redan i Jaffa. Och folk hade yttrat sig ogillande om dem och sagt att dessa amerikanare som hade flyttat till Jerusalem för att vara en föresyn för andra kristna nu hade kommit därhen att det bara umgicks med judar och mohammedaner. Det var som om folk ville säga att det hade övergivit kristendomen och levde som hedningar. Matroserna var ändå för blyga för att avslå amerikanernas gästfrihet. De tyckte sig inte kunna neka att sova natten över i kolonin, men de lovade sig att de skulle lämna dem i god tid nästa morgon. Men när de vaknade nästa dag satte sig den unge upp i bädden med ett glädjerop. Han hade sovit den natten utan att drömma sin skräckdröm. Och det var första gången sedan skeppsbrottet som detta hade hänt honom. Nu blev han och hans kamrat eftertänksamma och de sa till varandra: det är omöjligt att de människor som vi har råkat här kan vara ogudaktiga, eftersom det råder en så god frid i deras hus att den onda drömmen inte vågar sig hit. Och de stannade hela dagen i kolonin för att ge akt på kolonisternas levnadssätt och utfråga dem om deras lära. Sedan sov de än en natt i kolonin, och inte nu heller kom drömmen tillbaka. De trodde båda att de hade fått ett tecken från Gud att det borde sluta sig till kolonisterna och hjälpa dem i deras strävan. När det skildes från dem sa de att deras önskan var att få förena sig med dem så snart som de kunde göra sig fria från sin tjänst. Så skedde det också, och för gordonisterna blev detta en stort glädjeämne. De tyckte att detta var ett nytt bevis på att de inte hade misstagit sig om Guds vilja, utan att de borde fortfara att vandra på den väg som de hade beträtt. Gordonisterna hade levat 12 år i Jerusalem, och ingen enighet kunde ännu förmärkas bland de kristna i den heliga staden. Men ändå blev invånarna i huset under stadsmuren allt mer förvissade att Gud var med dem. Ty på dessa 12 år hade en mängd ting blivit förändrade i det heliga landet. Där anlades nu landsvägar på flera ställen, en järnväg höll på att byggas mellan Jerusalem och Jaffa, och i olika trakter av landet hade stora åkerbrukskolonier blivit upprättade. Nya präktiga missionsanstalter med skolor och sjukhus kom till stånd överallt i landet. Och väster om Jerusalem, strax utanför stadsmuren, hade en hel ny stadsdel växt upp. Det fanns nu europeiska butiker, banker, telegraf och stora hotell i Jerusalem. Och detta gjorde det lättare att leva där. Det kunde inte undgå att se att det heliga landet var på väg att uppblomstra, fast den ännu ofantligt mycket återstod att göra. Det var stolta över allt detta som hade blivit till efter deras ditkomst och trodde att Gud hade sett till deras goda vilja, om också deras företag inte hade burit sådan frukt som de hade hoppats. De tyckte sig ha avslutat ett slags fördrag med honom och vara övertygade att det var därför som de hade lytt honom och stannat i Jerusalem, som han nu upplyfte landet ur dess förnedring. Den missaktning som de andra kristna visade dem tillväxte med varje år, och ingen stod dem hårdare emot än deras egna landsmän och deras konsul, som var en metodistpredikant. Men detta tjänade endast till att ännu mer förvissa dem om att de hade Gud med sig. Ty de märkte gång efter annan att det onda som stämplades emot dem vände sig till deras fördel. Det hände vid denna tid att några rika amerikanare kom på den tanken att hyra en stor ångbåt för att göra en lustresa över till den gamla världen. Det var ett sällskap på vid pass 100 personer, och deras resa ställdes inte bara till England, Tyskland och Frankrike, utan de besökte också alla medelhavsländerna. En morgon kastade de ankar i Jaffa, och därifrån gjorde de en utflykt till Jerusalem. Bland de lustfarande fanns en ung kvinna som hade varit passagerare ombord på Lunivär. Hon gick i ständig grämelse och ånger sedan den skräcknatten då ångbåten förgicks. Och ingen såg henne någonsin glad eller bekymmerlös. Hon och hennes man hade gjort sin bröllopsresa ombord på den olyckliga båten, och hon förebrådde sig att hon hade övergivit honom och inte lidit döden tillsammans med honom som han hade önskat. Hon levde nu hos sin mor som var rik och förde ett stort hus i New York. För hennes skull måste hon delta i alla slags nöjen och förströelser. Men hon upphörde aldrig att sörja sin man och ångra att hon inte hade lytt hans bud. Det var hennes mor som halvt hade tvungit henne att delta i den stora lustresan i hopp att hon på detta sätt skulle komma bort från sin sorg. Hennes följeslagare hade tagit god tid på sig och ämnade stanna en hel vecka i Jerusalem. Här i denna stad visade sig den unga änkan Mrs. Hammond mindre slö och likgiltig än förut under resan. När hon såg Jerusalem ligga djupt inne i bergstrakten på en mörk lodrät klippa som omgavs först av en ofantlig naturlig vallgrav av dunkla dalar och utanför dessa av en jättelik ringmur av stolta höjder, så tyckte hon sig förstå att staden låg där som något hemlighetsfullt och avskilt från tidens början bestämd till skådeplats för den betydelsefullaste händelse. Hon kände ett underligt medlidande med denna stad, som alltid var tryckt av ett fruktansvärt allvar. Den låg och ruvade i sorg över något som aldrig kunde göras ogjort och aldrig kunde glömmas. Den kunde kanske åter bli rik och mäktig, men aldrig glad, aldrig bli bekymmerslös som andra städer. Mrs. Hammond visste att Mrs. Gordon, som också hade gjort överresan på Linivär, bodde i Jerusalem. Och hon frågade en dag den amerikanska konsuln om han kände henne. Konsuln satte på sig en min, som om han ansåg det var en förolämpning att någon frågade honom efter en av gordonisterna. Han svarade att Mrs. Gordon och hennes anhängare var en samling äventyrare, som helt säkert hade flyttat till Jerusalem för att få leva utanför lagar och skrankor. Inga kristna ville ha något att göra med dem, och det umgicks endast med muhammedaner. Mrs. Hammond hade inte haft någon tanke på att uppsöka Mrs. Gordon, men detta svar förmådde henne därtill. Det föreföll henne omöjligt att landsmän till henne hade bosatt sig i Jerusalem endast av äventyrslystnad. Kunde någon slå sig ner i denna stad bara för leks och nöjes skull? Hon ville veta hur det förhöll sig med detta, och hon begav sig till kolonin för att besöka Mrs. Gordon. Sedan hon en gång hade kommit inom kolonins väggar kan man nästan säga att hon inte mer lämnade den förrän hon drog vidare med sina reskamrater. Hon var där både bittida och sent. Hon satt hos läkaren Mr. Young när han om morgnarna hade mottagningar för det sjuka. Hon följde Mrs. Gordon till muhammedanska hem där hon på många handa sätt bistod de stackars kvinnorna som var så besynnerligt avstängda från världen. Och hon besökte kolonisternas skola där det gav fri undervisning åt fattiga österländska barn. Under dessa dagar tänkte hon ofta att om hon kunde leva som kolonisterna, om hon som det kunde använda alla sitt livs dagar till att hjälpa nödlidande, så skulle hon inte längre känna denna förtärande ånger över att hon inte hade följt sin man i döden. Då skulle hon tycka att hon hade haft rätt att bevara ett liv som vore till nytta för många människor. Det var en annan sak nu, då hon förde en rik kvinnas sysslolösa tillvaro. För detta hade hon inte haft rätt att överge honom. Hon började så småningom tänka sig in i att hon skulle inträda i kolonin. Och när hon for från Jerusalem var hon fast besluten att ta detta steg. Hon visste att hon på så sätt skulle återfå lust och kraft att leva. Men hon ville inte sluta sig till gordonisterna utan att först ha fått ta avsked av sin mor. När hon återkom till New York och började tala om sina avsikter blev hennes mor bestört och förtvivlad. Hon gjorde det starkaste motstånd mot att hennes dotter skulle ge sig in bland en skara svärmare. Och eftersom hennes vilja var kraftigare än dotterns kom denna att stanna i hemmet. Men i och med detsamma var det också slut med hennes förmåga att hålla sig fast vid livet. Hon dog några månader efter sin hemkomst. Och då hade hon testamenterat allt som hon ägde att råda över till gordonisterna. Därför att hon ville hjälpa dem att vandra vidare på denna bana som hon så gärna hade velat gå i deras sällskap. Det året då dalbönderna flyttade till Palestina hände det märkvärdiga att det kom regn redan i augusti. Andra år brukade det inte regna förrän i oktober eller november. Det kom i sådan myckenhet att marken återklädde sig grön och man hade frisk dricksvatten hela hösten. Den starka hettan vände inte åter utan det rådde mild och lagom värme ända fram mot jul. Gordonisterna kunde inte nog prisa Guds godhet som hade låtit regnet börja så tidigt just detta år. De förstod
att det hade begått en stor oförsiktighet när det hade låtit dalbönderna fara till Palestina under den hetaste tiden. Om inte regnet och svalkan hade inträffat strax efter deras ankomst hade det möjligen alla blivit angripna av sjukdom. Eftersom vädret var så vackert föreslog Mrs. Gordon att alla de nykomna skulle begagna tillfället att göra en vallfärd genom landet. Hon ville att de inte skulle ta del i koloniarbetet ännu på några veckor, utan först lära känna de ställen som de hade läst så mycket om i sin bibel. Denna vandringstid blev sedan det ljuvaste minne som Jerusalemsfararna ägde. Eliahu gick ännu en gång ut som främlingsledare och förde dem först över bergen genom Samarien, upp till Nasaret, sedan österut till Tiberias sjö, därpå söderut genom Jordandalen till Döda havet och så åter uppåt bergen till Hebron, Betlehem och Jerusalem. Alla gick till fots och deras utrustning av tält och matvaror var den enklast tänkbara, men det drog fram under sång och fromma samtal. Oupphörligen fördes deras tankar till sådant som påminde dem om forntiden. Landet låg mestadels ödsligt, men här och där träffade de på en by med ett namn som var känt i Bibeln. Och de mötte människor som gick i långa brunrandiga mantlar och hade bindlar av kamelhår om huvudet och såg ut som Moses eller Abraham. De tyckte om att se de stora jordarna av får och getter som betade i bergsluttningarna och förstod nu bättre än förr varför det i den heliga skrift var så mycket tal om herdar och herdeliv. När de såg de långa kamelkaravanerna stryka fram på vägen tänkte de på hur de heliga tre konungar hade kommit tågande till Jesu vagga. De såg kvinnor gå till brunnen som merendels låg ett stycke utanför byn med vattenkrukor på huvudet, så som den samaritiska kvinnan med vilken Jesus hade talat. De såg krukomakaren forma sina kärl i fria luften utanför sin bostad och fiskarna vid Tiberias sjö gå ut i vattnet med uppskörtade kläder för att lägga ut näten, så som de hade gjort på Kristi tid. Eliahu hade lärt sig svenska under sommarens lopp av svenskamerikanerna. Under vandringen berättade han för de nykomna om de gamla gordonisternas strider och segrar. Och på det heliga landets vägar och stigar hördes än en gång underfullt tal om att Gud skulle se till sitt land för de heliga människors skull som bebodde det och befriade från dess förtryckare. När svenskarna hörde berättelsen om skeppsbrottet och allt som hörde samman därmed kunde det stundom kända sig en smula oroliga. De tyckte inte att de riktigt hörde med i detta. De skulle också ha velat dela gordonisternas glada tro att Gud för deras skull ville låta landet uppblomstra. Men de visste inte om de vågade tänka att det var annat än sorg och vedermöda som väntade dem. En kväll sedan de hade slagit läger satt de åter och talade om dessa saker. Då tog också Helgum till ordet och berättade om sjömannen som hade läst Fader vår och sjungit en psalm över de döda. Hur vet ni detta, Helgum? Frågade då Gertrud. Har ni råkat den där sjömannen? Jag vet det därför att den sjömannen förut hade varit en kringdrivande man och frestat på många handa, sa Helgum. Men efter den stunden tänkte han att endast ett var nödigt. Att leva ett sådant liv att han varje stund var beredd att dö. Jag vet det därför att den sjömannen är jag som nu sitter här och talar med er. När svenskarna hörde detta blev de glada, för genom Helgum hade de blivit förda på den väg som hade lett till Jerusalem. De satt under den sköna stjärnhimlen och eftersinnade hur Gud hade knutit länk till länk i den långa händelsekedjan. Och det förstod nu att också det hörde med bland dessa som Gud hade kallat till sitt land för dess upprättelses skull. Det kom hopp och förtröstan också till dem. De började tro att det inte bara var lidande som väntade dem, utan också ett glädjefullt arbete i Guds vingård.